Jag läser ett intro, är du beredd?
Ja, absolut.
Hej och hjärtligt välkommen till podden Ett rikare liv med mig, Helene Rådstein. Den här podden ges ut av privata affärer. Och nu så står jag på Hamngatan i centrala Stockholm med...
Rickard Lyko.
Och du är?
VD på Lyko.
Vi har ju alldeles nyligen öppnat en butik här i centrala Stockholm. Lyko är ett företag som säljer hår- och skönhetsprodukter på nätet och i butiker numera. Det här bolaget har vuxit väldigt snabbt och har just öppnat en gigantisk affär på Drottninggatan vid Sergels torg i Stockholm. Det här var en öppning som skapade väldigt mycket rabalder i svensk media. Det här är ett börsnoterat bolag där familjen Lyko är största ägare och Rickard Lyko är grundare och vd. Det här är på många sätt en family affär och går längre tillbaka än när det grundades för 20 år sedan. Rickard Lyko är fast beslutsam om att det här bolaget ska bli störst i Europa inom sin nisch. Med den visionen så har man just dragit på sig lite lån. Vi ska prata om det och vi ska prata om varför det är så viktigt att bli just störst i Europa. Vad är vitsen med det? Man skulle kunna vara lönsammare om man nöjde sig med där man är nu. Men vi kommer såklart också att få massor av skönhetstips. Vilket kan vara bra att ha, inte minst av en person som Rickard Lyko som dagen till ära kommer i stora orangea stövlar när vi pulsar fram i ett iskallt Stockholm.
Det var här vid den nya Lyko-butiken mitt i centrala Stockholm som kaoset utbröt.
Vi kom hit ungefär klockan 7 och var här i köade i ungefär 7 timmar.
Alltså för det var så här gratis produkter.
Ja, man kunde vinna massa saker och goodie bags.
All in all gick det bra, men det var mycket vi hade kunnat gjort bättre och vi hade ju lite kaos under öppningen där, men det känns som att vi har rätt ut det nu. Precis där vi går nu så kom jag ju här strax innan 6 på morgonen där och då var det ju, det var ju helt fullt. Folk låg ju så på gatan här liksom hela vägen fram, så ja, det var chockerande.
Och vad tänkte du?
Jag var i chock att det var, jag hade aldrig i mitt liv kunnat föreställt mig att det skulle vara så mycket människor. För många av de som stod i kön som jag pratade med här bak också, de var ju helt med på att de kommer inte få någon goodiebag, men de var här, de ville ju uppleva av butiken och hypen och allting runt om liksom.
För det som man också tänkte på, eller som jag tänkte på, det var ju att många var ganska unga, alltså var ju så här barn. Det kändes som att de kanske aldrig har sovit ute på gatorna tidigare, eller?
Nej, det tror jag inte heller att de hade gjort. Och nej, det var väldigt många unga, även om det var en hel del vuxna också på plats. Men många av dem var väldigt unga.
Var du förvånad över att de var så unga?
Ja, absolut. Eller så här, om det skulle vara några som skulle köa så länge så skulle de nog vara i den åldern, tror jag. Men jag var extremt förvånad att det var så sjukt mycket människor.
Och hur unga pratar vi då? När jag säger unga, jag tänker många var så här 12, 13 liksom.
Ja, norr om det ska jag säga. 14, 15 kanske, men svårt att säga. Och det var en väldig blandning, så att ja.
Man säger ju ibland, any attention is good attention. Har du hört det?
Jo, men absolut.
Det har blivit en otrolig PR-kampanj att det också var tumult. Vad tänker du om det?
Nej, men det är klart att så här, hade vi varit cyniska och gjort det för att få spridning, men så var ju inte fallet. Sen är det klart att vi får spridning, det kan ju dra med sig positiva delar såklart, liksom, så länge vi hanterar det på rätt sätt. Men det är ju ett svårt... det är liksom inget utstuderat sätt vi har att göra det på, men hade vi gjort allt perfekt då hade det inte blivit så mycket skriverier, så är det ju såklart.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Men hur många butiker har du nu totalt, eller ni är nu totalt?
Jag tror det är 32.
Och det här är den enda i centrala Stockholm?
Vi har en i Mode också som vi har haft ett gäng år, men den här är ju 10 gånger större än en vanlig butik, ska jag säga.
Vitsen med att ha butik när man är en e-handlare, som jag tänker att du är, och så har ni ändå 32 butiker. Vad är det egentligen?
Nej, men alltså mycket av de produkterna vi säljer, de behöver man ju uppleva fysiskt. Det är jättesvårt att köpa foundations eller nyanser av vissa saker eller känna dofter online. Det går ju liksom inte. Så när man vill träffa en ny produkt och uppleva en produkt, då vill man ju se den fysiskt. Så att fysisk handel kommer finnas kvar, liksom, det tror jag. Däremot ska du återköpa eller köpa samma produkt igen, ja, då kan du ju göra det enklare online.
Att ni etablerar så här smink, jättestor så här sminkhus, eller vad ska man säga, skönhetshus, vad säger du?
Ja, butik. Vi kallar det Fab Store, men...
Ja, Fab Store. Ja,
ja precis. Ja.
Att ni gör det liksom mitt emot Åhléns City, som är så otroligt stort och så otroligt välsorterat, till exempel. Väldigt nära NK också, sminkavdelning. Och faktiskt ganska nära gallerian, vet jag inte om de har så mycket direkt. Men vad tänker du om den konkurrensen av fysiska butiker när ni öppnar så pass stort?
Nej, men ofta är det ju bra att ligga nära kollegorna i branschen, för vi drar ju samma trafik. Och ofta så handlar man ju av oss, eller av Åhléns eller NK, men av de andra också. Så att det brukar ofta vara positivt, att det drar rätt konsumenter. Så att det är samma sak på vår sajt. När vi tar in fler varumärken, då säljer ofta de befintliga ännu mer. Det tror jag bara är bra.
Ni rapporterade ju ert tredje kvartal för inte så länge sedan, eller är det 2 månader sedan kanske?
Ja, det kan vara något sånt, ja.
Och du var väldigt nöjd med det kvartalet, såg jag att du sa i tidningen Market. Vad var du så nöjd med?
Vi fortsätter vår resa och vår plan som vi har satt, att fortsätta växa med tillräcklig lönsamhet. Och det är egentligen den balansen vi försöker fortsätta med. Kunna växa för att ta mark, för vi vet att det är bra långsiktigt, men också ha en lönsamhet så vi kan finansiera den tillväxten vi vill göra liksom.
Er förhoppning är väl att EBITDA ska ligga på 10 på lång sikt, 10%. Ja. Där är ni ju ganska långt ifrån än så länge. Ni är typ, alltså strax under 3%, 2,8 tror jag det var.
Det beror på hur man ser på det. Om man tittar på segmentsrapporteringen och tittar på Norden då, som är liksom den mer mogna delen, även om vi fortsätter växa kraftigt där, så är vi ju väldigt nära. Sen är det klart att vi behöver ju overheaden för att kunna driva runt den affären, men det visar någonstans långsiktigt att vi är mer eller mindre där om vi hade slutat växa. Men vi vill ju fortsätta växa, för vi tror det är viktigare på lång sikt att vi gör det än att maximera vinsten kortsiktigt då.
Ni är lönsamma i Norden kan man säga, och där går det liksom bra. Men nu så vill ni växa ut i Europa, bland annat Tyskland är det som lockar jättemycket. Vilka länder vill ni växa i nu främst, och varför är det så viktigt?
Nej, men vi vill bli störst i Europa på sikt, och gärna utanför på lång sikt också. Men sen vilken marknad, det får vi lite se där vi får bäst attraction. Nu är vi lönsamma både i Sverige, Norge och Finland, och på väg mot det i Danmark. Sen är det klart Tyskland och Polen. Där är det frågan om hur länge vill man växa, hur stor vill man bli innan man vänder om det till lönsamhet. Men det är det man ska ha med sig, att det kostar att växa och kostar att hitta nya kunder. För det är befintliga kunder som gör oss lönsamma, för de kommer tillbaks enklare än när vi bara ska hitta nya. Och än så länge i Europa så är det mer eller mindre ingen som känner till oss, men vi börjar bygga upp en kundbas, och då ser vi att vi kan spä ut investeringarna på att hitta nya kunder med befintliga kunder.
För annars så är det tanken då, menar du, att man har redan en produkt, man ska fylla på, det är liksom förbrukningsvaror, det är så ni ser på skönhet också. Det är liksom att nuvarande kunder, sen adderar man ytterligare kunder.
Ja, precis. Och det ser vi ju både i befintliga men även nya marknader. De som väl har börjat handla av oss, de gillar ju det och kommer tillbaka. För man förbrukar ju varorna, precis som du är inne på, och fortsätter handla dem. Och då kostar det mycket mindre att ta tillbaka en sån kund igen. Liksom.
Av de nya marknaderna som ni ska gå in i, vilken har varit tuffast?
Ja, men jag ser, Polen var ju lite tuffare initialt, för vi behövde lite andra fraktsätt och betalsätt och lite mer anpassningar och sådär. Men sen har de ungefär taktat på liknande fart, Tyskland, Nederländerna och Polen.
Okej, nu går vi över Sergels torg. Du, Stockholm är inte en självklar plats för dig förresten, eller hur?
Nej, men så är det verkligen. Det är ju Dalarna och Vansbro som är hemmaorten som jag känner till och känner mig mest bekväm med, såklart.
Vansbro, det ligger utanför tullarna?
Ja, men det gör det ju, och det är lite mindre storlek. Vi är väl 2,5 tusen invånare, det är väl ganska lagom kan jag tycka.
Dalarna är det?
Nej, Vansbro, Dalarna är lite större, men...
Ja, men det ligger i Dalarna.
Ja, det gör det. Det, ja.
Okej, den här butiken då som vi ska in och kolla, det känns lite utifrån... Jag tycker det känns lite Barbie typ.
Ja, kan man tycka. Det är ju färgsprakande minst sagt. Och vi vågar ju göra det lite annorlunda. Tittar man på mycket traditionell liksom parfymerier och hur det ser ut i Europa, men även kollegor i branschen, så är det väldigt svart och vitt. Liksom, så här. Och vi vill ju vara något annat. Vi vill ju att skönhet ska vara lekfullt. Vi ska inte ta det på så stort allvar. Det handlar bara om att göra saker på utsidan. Men det är inget som är så viktigt egentligen.
Vad menar du att det inte är viktigt?
Nej, men vi vill vara den lekfulla delen. Man ska addera som att det är något kul. Det ska inte vara så ångestfyllt att man behöver ha de här sakerna. Utan det här är ju bara någonting man adderar utanpå. liksom allt annat det ligger hos personen, och det här ska vara den lekfulla delen av. Vi vet att skönhet har en baksida också, och det är den vi inte vill driva på. Vi vill också, när vi tittar på våra modeller och våra uttryck, så ska det vara väldigt lekfullt, inte så allvarsamt liksom.
Vad är baksida för dig?
Nej, men om det driver ångest, liksom relaterade känslor kring skönheten, så tycker vi det är helt fel. Och det är klart att sån del finns det ju i det också, men det är det vi någonstans vill vara, just det här färgsprakande. Det ska vara roligt, det ska inte ta det på stort allvar, det ska inte vara en perfekt modell som ser ut helt perfekt, utan för ingen är det, utan vi vill ha något annat.
Vad ligger hyran på här?
Det vet jag inte, och jag tror inte vi har gått ut med den, så jag passar på den.
Gör du det?
Ja.
Men nu har vi kommit in i den här butiken. Vi ser, vad är detta?
Ja, men det här är ju...
Det här är krämer, eller? Jag som
ja, men exakt. Nej, men det är väl det här som är poängen. När vi väl är fysiskt, då handlar det ju om att möta produkten och testa produkten. Så vi vill ju, vi har en massa så här playbars. Vi vill att konsumenten ska interagera med produkterna, för det kan du inte göra online. Och det är någonstans, det är ju det som är det viktiga. Vi vill ju sänka konverteringen online, vi vill sänka konverteringen i våra butiker. För vi vill att du ska komma emellan dina köp. Du ska inte bara komma när du har bestämt dig, utan hit ska du komma för att titta, testa och prova liksom. Så det är något vi fokar på.
Och vad är er bästsäljare?
Ja, men snigelslämmet går ju väldigt bra nu.
Va? Vad är det för något?
Det är koreanskt, Cosrx heter varumärket. Sen säljer vi fortsatt mycket hårvård, framförallt i Sverige. Så det går också mycket. Så det är en liten blandning. Sen är det mycket som trendar på TikTok, och då går det snabbt. Så då byts det ut snabbt vad det är som går mest.
Initierar ni det på TikTok?
Vi försöker, men jag skulle säga att det är utanför vår kontroll. Mycket är ju internationella trender som kommer och slår snabbt över hela TikTok liksom.
Är TikTok er främsta kanal?
Nej, det skulle jag inte säga att det är, men det börjar ju få stor impact och det har gått snabbt liksom, men inte vår största än.
Vad gäller kunden, att äga kunden, vet jag att man pratar väldigt mycket om när det kommer till e-handel, att man själv ska äga kunden. Det ska inte vara något amerikanskt techbolag som äger kunden egentligen, eller ett kinesiskt techbolag för den delen. Hur tänker du kring det?
Det kan man ju drömma om. Nej, men det är såklart, det handlar om att bygga en relation till kunden och bygga ett varumärke, att kunden förstår att det är dig den handlar av. För det är klart att går du direkt via en plattform rätt in i checkout och vi får hemskicka produkt, då hinner inte vi bygga mycket relation. Och där är det en jätteskillnad när du kommer in i våra butiker, för du spenderar ju väldigt mycket mer tid här. Du möter oss som varumärke, hur vi ser ut, men också våra anställda, och det bygger en relation på ett helt annat sätt, och det är ju också en viktig del i det här.
Vi står i den här nyöppnade butiken. Hur hamnar du ens här? Hur har du hamnat här?
Nej, men vi har letat efter sånt där läge väldigt länge, men vi vet också att i retail så är liksom läget helt avgörande, och vi ville ha det där perfekta läget, och när det dök upp då stod vi till.
För de som kanske inte vet exakt, så är detta gamla BR leksaksaffären dans, eller danskoncern.
Det är möjligt, innan vi flyttade in var det inte sport här.
Du har varit i BR och inte sport, eller?
Ja, BR var nog innan.
Aha, okej. Ja. Kan vi åka upp?
Ja, men det kan vi göra. Stairways to Beauty Heaven.
Men jag tänkte också så här, hur hamnar vi här? Då tänkte jag också, hur hamnar du här ens överhuvudtaget från början?
Jaha, ja, det är ju en lång släkthistoria då, med farfar och morsan, farsan och syrran som är frisörer. Så det är ju anledningen varför jag är i den här branschen och håller på med det jag gör.
Men det var nära att du inte hamnade i branschen från början ju.
Ja, men precis. Jag hade helt andra planer. Då var det nog börsmäklare i New York som stod på listan när jag började studera, tror jag. Men så blev det inte.
Och varför blev det inte så?
Men dels så, jag var på en arbetsintervju också som jag inte fick godkänt till. Det var på NetOnNet på den tiden i Borås. Så det var nog dels det som gjorde det lättare. Det var också lågkonjunktur 2008. Så valet var lite enklare att flytta hem och dra igång med det här.
Då hade dina föräldrar hade en frisersalong då, och som du kom till. Och yrket frisör kom från familjen, som du säger. Din farfar var frisör, och inte vilken frisör som helst, utan hans kunder var ju ganska speciella.
Ja, precis. Han överlevde ju koncentrationslägret i 6 år och 8 månader. Mycket tack vare att han var frisör, så man hade lite nytta av han. Han var i 3 olika läger i norra Polen. Jag vågar inte helt säga vad de heter nu, top of mind här. Så.
Ni kommer inte få en judisk familj eller sådär, men var han fånge, eller var han liksom han arbetade som frisör, men var han också fånge, eller vad?
Nej, han var ju fånge rakt av. Han var ju intagen direkt när kriget bröt ut. Han var ju polack. Man tog in väldigt många där, men han överlevde just för att man hade nytta av han, bland annat, ska jag säga, att det var många som rök med i alla fall där, men så ja.
Och sen så kom han till Vansbro. Och en sak som man faktiskt inte tänker på så ofta, det är ju att det kanske inte låter så konstigt nu, för han kom från, det är Polen nu va, men det var väl Ukraina tidigare, eller?
Ja, precis. Den byn där han är uppvuxen i är ju nuvarande Ukraina, då var det Polen, precis.
För en sak som man inte tänker på nu så ofta, det är att det, liksom det, man var ganska unik som flykting i Sverige på den tiden. Har det präglat din familj senare eller på något sätt att han har den här erfarenheten alls?
Ja, men det tror jag absolut. Och vi var ju också hälsade på släkt i Polen och sådär när jag var mindre. Och det är klart att det påverkade, och kriget satte mycket spår i han också. Så att det har nog påverkat på många sätt. Liksom.
Och hur har det påverkat dig, tror du?
Nej, men jag vet att när jag drog igång också så där, just de här perspektiven i att det var ungefär samma ålder som när han åkte in i lägren. Liksom. Och då är det svårt att gnälla på den vardagen man har själv när man jämför med vad han upplevde liksom. Och det är inte så länge sedan liksom. Och det har jag en väldigt respekt för, tycker jag. Så det är väl kanske någonting som har tagit med mig.
Och målet, vad är målet nu?
Nej, men det är väl fortsatt det, tänker jag. Vi vill bli störst i Europa och vi säger att vi ska nå 10 miljarder 2028. Men det långsiktiga målet är ju att komma i nivå med H&M och IKEA, absolut.
10 miljarder 2028, och nu landar ni på vid året ungefär?
Nu är vi någonstans runt 3 miljarder.
För hur många år?
Vi har hållit på i 15 år ungefär, ja.
Och när man då ska skala upp så mycket, då behöver man fler fabriker som ni har, egna fabriker och sådär. Men vad är det svåraste, bedömer du, vad det gäller att skala upp till den nivån? Och också lönsamheten då, att det ska vara rörelsemarginal på 10%.
Nej, men det är att bygga organisation. Det är att bygga stort bolag liksom, med allt vad det innebär. Och det är någonting man behöver göra långsiktigt och få med sig organisationen. För det är klart att när jag började, då kunde jag göra allting själv. Nu är vi väl 1100 medarbetare. Det spelar ganska liten roll vad jag gör, utan det spelar väldigt mycket roll vad de gör. Och att de förstår vart vi är på väg och vad vi gör och så vidare. Och det är ju klart att ska vi bli så här stora kommer vi behöva bli väldigt, väldigt många fler. Sen är det mycket logistik såklart, för vi förflyttar väldigt mycket varor och bygger. Vi gör ju stora investeringar nu upp i Vansbro i automation för att kunna hantera de här volymerna. Liksom. För det är klart att växer man med den farten vi har gjort och på de här volymerna, då blir det en väldig omfattning av det.
Och hur ska man växa? Det är mycket marknadsföring, förstår jag, och mer, och butik. Eller liksom, hur är planen?
Men egentligen så, det vi såg för ett gäng år sedan, det var ju att de som handlade av oss, de gillade ju det. Och vi behövde bara få fler att känna till oss. Och då började vi gå i bred media och bygga varumärke och sådär. Och det är ju någonstans det vi ser, och det är då också vi får upp en lönsamhet. När vi blir top of mind, när man tänker på skönhet så tänker man på oss. För det är också en skillnad mellan retail och online. Det är ju att ingen går in i din butik om du inte driver in trafiken. Eller om du inte söker på det varumärket. Och öppnar en butik som här på Drottninggatan passerar ju 30 miljoner människor per år utanför, och det är klart en del av dem kommer ju gå in. Men online, om du öppnar en butik, så passerar ju ingen butiken om inte du köper in trafiken. Och därför bygger vi mycket varumärke, och det är det som vi liksom någonstans bygger, och tillväxten också fortsatt. Och det är också därför vi har bra lönsamhet i Sverige, Norge och Finland, för vi börjar få en hög varumärkeskännedom.
Och lönsamheten här ligger på?
Ja, vi säger ju Norden då, som är ett av segmenten vi rapporterar, den ligger ju dryga 10% liksom i lönsamhet.
I Norden ligger det där ni vill vara?
Ja, sen ska man ju ha med sig att vi har en overhead såklart. Och vi skulle inte klara av att driva Norden helt utan overheaden. Men långsiktigt så ser man ju vad det ger i skalan där. Och den kommer ju späs ut med volymen. Så.
Vi kan gå runt och kolla lite på stället. Här är ju märken man känner igen, Maybelline. Och här är Nyx. Ja, har du någon preferens med de här märkena? De är inte så dyra här. Nej.
Nej, precis. Jo, jag har väl en del eftersom jag har jobbat med dem. Och de första 6-7 åren i alla fall så var det jag som lade in alla produkter också. Så jag har jättebra koll på dem.
Har du det?
Ja, absolut.
Best foundation, vilken är det?
Ja, best foundation, det beror ju helt på vad man har för preferenser och vilken prisnivå man tittar på.
Men en i prisnivå?
Vet inte, vi Bare Minerals och de här har gått bra, ja. Lång tid, ja. Så det är väl ett sen har vi mycket egna varumärken också, de ser du ju också här bland annat på hyllorna, och en del av dem som vi också gjort investeringar i och så vidare. Så att,
right, för dels så har ni ju då förvärvat massa bolag, det var ju så ni växte första steget.
Nej, det första förvärvet vi gjorde var ju när vi gick samman med Bellbox 2014. Det var butikerna som vi gick samman med då, som vi döpte om till Lyko, och det var då vi fick ett gäng butiker. Ja, men sen har vi gjort en del förvärv av lite olika varumärken som Makeup Store, men även Pusher, och vi har Waterclouds, vi har Grassette och Rebecca Stella, Acacia, glömmer jag några här, men vi har ett gäng. Vi har väl 11 varumärken totalt sett.
Är det tillsammans med Fidelio som ni har gjort de här förvärven, eller var det bara första förvärvet?
Det var ju första förvärvet som vi förvärvade från Fidelio. Sen har vi ju, de andra förvärven har inte haft något med Fidelio att göra. Däremot har ju de varit bra i stöttningen kring det, för de är ju väldigt vana med förvärvsstrategin liksom så.
Fidelio är ett investmentbolag. De håller på ganska mycket med djur till exempel tidigare. Ja. Vet du det? Eller?
Med... Ja, jag har lite koll på vad de har gjort för investeringar, men inte jättebra koll.
Alltså veterinär... Vad heter veterinärkliniker. Anikura till exempel. Lite sånt där. Ja. Men hur kom du i kontakt med dem från början?
De kontaktade oss för att de ville förvärva Lyko egentligen. För de hade ju satsat på Bellbox och byggt upp den och ville ha e-handel. Så då kontaktade de oss och ville köpa upp oss.
Då sa du, vi gör tvärtom.
Ja, jag sa nej först ett gäng gånger och sen vände jag på frågan om vi kunde köpa dem, men vi hade tyvärr inga pengar, men det lånade de ut till oss, så det var så det förvärvet gick till.
Och sen så skulle ni, tänkte du, vi tjänar tillbaka de här pengarna, och så lyckades man inte riktigt med det och så gick man till börsen, är det så?
Ja, vi började betala tillbaka lånet och då refinansierade vi lånet genom att göra en notering egentligen, ja precis.
Hur var det steget då?
Men det är klart, det var ett stort steg. Nu måste jag tänka, det var väl 2018 som vi noterade. Nej, men det var ett jättestort steg och en väldig förändring i bolaget såklart. Men det har det varit varje år mer eller mindre i olika steg. Liksom, så.
Och ni äger fortfarande familjeföretaget. Är det du, din syster, din pappa?
Ja, precis. Stämmer.
Och inte din mamma?
Nej, hon har gått bort.
Ah, okej. Okay. Det var tråkigt att höra.
Ja.
Så det är ni tre som är familjeföretag. Ni äger 50%?
Ja, stämmer.
Det blir ju ganska låg free float. Kommer det vara så framöver?
Nej, men vi ser opportunistiskt på det. Liksom. Så det kan mycket väl vara så att vi kommer i ett läge där det är rätt att ta in pengar och spä ut oss eller göra något annat. Liksom. Så vi tittar på möjligheterna. Vi har inte så bestämt. Men att äga 50,1% som vi gör idag är liksom inget måste från vår sida.
Har ni blivit uppvaktare från andra? Till exempel PE-firmor och sådär som vill köpa er?
Men det var väl mer förut såklart, men sen har det klart varit några förfrågningar genom åren, absolut. Alltså grejen för oss, vi är ju noterade så vi har ju möjlighet att plocka in pengar, men vi har också en lönsam affär och så som vi bygger det så är det ju tillväxt med lönsamhet för att kunna finansiera den. Sen kan vi komma i ett läge där vi säger att vi vill gå ännu snabbare eller göra något större förvärv och sådär. Och då kan man ju ändra på det genom att plocka in pengar för att göra just de sakerna. Men det är liksom inget behov vi har för att driva runt verksamheten, för den finansierar sig själv.
Hur mycket har ni lånat till det nya lagret i Vansbro då?
Den totala investeringen är 43 miljoner euro, så det, och den är ju finansierad via bankerna.
Och när tog ni det?
Vi gjorde väl första, betalade första fakturan här någon gång under hösten. Jag vet inte exakt.
När man pratar med folk nu för tiden som är investerare eller fondförvaltare så säger de ju att bolag som inte är så belånade, de kan växa mycket lättare. Annars måste man ju ta kassaflödet och pengarna och betala av räntor istället för att växa. Hur tänker du kring den avvägningen?
Just den avvägningen är förhållandevis enkelt. För håller du på med e-handel och växer med den farten vi gör och du inte har en automation där, så kan du ha mycket pengar du vill, så kommer du inte kunna lösa situationen. Och det är ju det som är med de här volymerna, att du måste ju ta investeringarna i tid. Så jag har mycket hellre lån och en automation och kan leverera ordrarna än pengar på banken. För att...
Och inte leverera ordrarna?
Ja, men precis. Okay. För det är liksom, det gör det för sent, då är det kört. Liksom. Så att det är ju för att kunna fortsätta växa måste vi ju ta den investeringen i tid. Liksom.
Har ni tagit den i tid?
Ja, men det ska jag säga. Vi klarade ju trycket nu under Black Week här och klarade av hela den leveransen. Nu ska vi klara en till, men det är vi väl förberedda för. För det vi behöver mer däremot är yta, och den står på plats. Vi har ju 3 gånger så stort lager nu och den var ju på plats inför den här högtiden. Annars hade vi inte klarat den heller.
Men jag tänker också, när man ska expandera i Europa, då känns det som att ni skulle behöva ännu större, ännu fler anläggningar för det här.
Ja, och det kommer vi behöva. Vi har ju en mindre anläggning nere i Berlin, men vi kommer behöva en mycket större ute i Europa. Men där finns det ju helt andra sätt att finansiera det på. Finansiera en anläggning i Vansbro är mer utmanande än någonstans i centrala Europa.
Vad skulle du säga för- och nackdelarna med analytiker?
Det är väl just det där, alltså, skulle vi driva bolaget så som analytikerna skulle vilja, liksom, då skulle vi behöva byta strategi var och varannat år, och det går liksom inte, utan man måste sätta en långsiktig strategi och så måste man fortsätta att förhålla sig till den och sen förklara då istället varför man gör sådana saker, för det händer en massa saker på omvärlden, men det tar ju tid att ställa om bolag och man måste ju tro på det vi gör.
Men vad menar du? Att de säger så här, nu får ni anpassa er, nu är corona över, eller nu får ni göra nytt, eller vad är det de säger till dig? Menar
ett bra sånt exempel är just corona, för då tyckte alla att vi skulle stänga igen alla butiker, för det var ingenting man skulle satsa på, bara köra e-handel. Nu tycker alla att det är fantastiskt med butiker, och nu tycker man att man ska dra ner på e-handel snarare, och att kanske tycker att det är dumt att vi investerar i automation. Sen kommer det gå 2 år när vi har automation och fortsatt växt, så kommer man tycka att det är fantastiskt, och så har det kanske vänt att man tycker att vi ska dra ner på något annat. Och det är ju det där att det går liksom inte att svänga runt för deras skull, utan vi måste sätta vår strategi och sen måste man tro på den, och sen är det liksom det man investerar i.
Menar du att många gånger så tror de att de kan saker bättre än ni?
Nej, alltså de är ju också medvetna om det, men de vet också att det är så aktiemarknaden styrs, och aktiemarknaden är ju kortsiktig på det sättet. Liksom att värderingsmultiplarna på vårt bolag ser helt annorlunda ut idag än för 3 år sedan. Och det är ju inte så att vi som bolag blir mycket bättre, mycket stabilare och starkare. Liksom. Men det kan man, alltså värderet på bolaget, det beror på så mycket annat. Liksom.
Det är ganska högt P/E-tal, va? Är det inte så här 50 nästan? Eller hittar jag på?
Nej, P/E-talet är högt, PS-talet är förhållandevis lågt. Men det var ju också att för 3 år sedan då värderade man bara på PS mer eller mindre. Nu är det bara P/E-tal liksom sådär. Och där har ju inte vi visat tillräckligt mycket vinst nu, för att vi investerar fortsatt mycket i att fortsätta växa. Och vi tycker att det är fortsatt viktigt att växa med lönsamhet. Hade vi plisat aktiemarknaden nu, då skulle vi ha ställt om allt till bara lönsamhet och gjort oss av med alla saker som är för framtiden som vi ska få oss att växa.
Vad menar du? Då hade ni inte investerat i automation och så vidare. För det kostar så mycket.
Ja, men en typisk sån fråga är ju, varför håller vi på med Europa? Vi förlorar ju pengar där.
Ja, ja exakt. Ja.
Och så här, och tittar vi på 1 års sikt eller 2 års sikt, ja då är det ju rätt att stänga Europa. Tittar vi på 5 års sikt eller 10 års sikt, då kommer alla förstå varför. För då kommer det vara en större del av omsättningen än vad totalt Norden är. Och förmodligen också mer lönsamhet komma därifrån. Och det är ju liksom varför vi gör det. Men tittar man kortsiktigt då tar man fel beslut.
Långsiktigt enligt din plan, ja.
Ja, enligt om det då faller ut såklart. För har jag fel och det inte faller ut gott, ja, då hade det varit bättre att göra precis som de säger.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Här kommer några snabba frågor. Bästa investering?
Men det är ju de man gör långsiktigt där man tror på någonting. För börsen rör sig upp och ner och det är helt omöjligt att förutsäga det. Men de bolag man tror på som byggs på rätt sätt, de blir de bästa investeringarna. Och för min egen del så har det varit Lyko överlägset såklart.
Sämsta.
När jag var yngre så gjorde jag nog en techbubblan där inför 2008, så hoppade man på några bolag för farsan höll på med aktier som varit helt värdelösa. Men det hade jag heller ingen aning om vad det var för något, utan bara lyssnade på rubriker, och det har man lärt sig att det är något annat och man behöver förstå bolagen man investerar i.
Om man har 100 000 kronor idag, vad tycker du man ska göra?
Ja, men då borde man nog ta de pengarna och investera allt i Lyko egentligen. Och sen borde man glömma bort att man har dem där. Och sen kan man titta på dem om 10 år, så tror jag att det kommer vara en fantastisk investering.
Disclaimer, också tala egen bok.
Ja, men absolut, så är det fullt ut. Men det är också det enda bolaget jag har full koll på.
Vad är det dyraste du själv har köpt?
Jag har ju köpt ett hus, jag har köpt en bil, jag har köpt en lägenhet i Stockholm. Det var nog det absolut dyraste överlägset.
För innan bodde du hus i Vansbro?
Ja, precis, stämmer.
Vad har du för lön?
Kvar 150 000 tror jag.
Vad kör du för bil?
Jag kör en Volvo XC90 tror jag. Jag har precis bytt och tog över en kollega som slutade. Jag behöver mycket större bil för vi har så mycket grejer med barnen nu.
Vad ångrar du?
Men det är massa saker, men det är väl just de sakerna när man tagit fel beslut eller betett sig på fel sätt, det ångrar nog mest liksom, i stressade situationer under bolagsbygget. Liksom.
Pensionssparar du?
Absolut, det gör jag.
Väljer du själv?
Nej, jag har en förvaltare som hjälper mig att välja åt mig.
Vad jobbar hen?
Jag tror det är Söderberg Partner som sköter det nu.
Och hemma? Du har fru och så har du 2 barn. Hur funkar ditt familjeliv hemma skulle du säga?
Nej, men det fungerar väl bra tycker jag. Liksom, däremot så är det klart att det har försvunnit mycket tid sedan man fick barn. Och nu måste man vara väldigt hård på de här tiden man lägger på jobbet och sådär. Och det är något nytt liksom. Men det gäller bara att prioritera ännu hårdare och säga nej till mycket mer. Och det är väl det jag gör.
Vi kollar här lite på grejerna igen. Här har ni ett märke, eget märke, By Lyko heter det. Det är mer lönsamt.
Ja, men det är helt andra marginaler på de produkterna och framförallt också de produkterna som vi också tillverkar i våra egna fabriker. Så det är just...
Tillverkar ni de här nagellacken?
Nagellacken tillverkar vi inte själva.
Det är svårt eller?
Nej, svårt. Du behöver göra en del investeringar för att bygga upp maskinparken och sen är det när du ger in i färgkosmetik så behöver du en helt annan rengöring när du byter färger i tillverkningen och sådär. Så
men och vad gör ni då? Vilka är egna?
Ja, men vi kan säga, vi gör alla blöta produkter, så mycket schampon och den där gör vi själva, men hudkrämer, dagkrämer, allt sånt. Allt som är, inte allt, men mycket som är blött.
Men hur vet man, för det här tycker jag är väldigt intressant med smink och kräm så här generellt. Hur vet man, schampo är ju lätt, det märker man ju med håret. Men, eller? Nej, det är inte lätt.
Nej, jag skulle inte säga att det är lätt att göra schampo och svårt att göra smink. Men det beror helt på vilka formuleringar man pratar om och vad det är man vill åstadkomma.
Ja, men om vi tar schampo jämfört med anti-wrinkle då?
Nej, jag skulle inte säga det. Nej, det är inte svårare att göra en anti-wrinkle egentligen än ett hårschampo.
Nej, men som konsument, hur vet du att den är bra? Alltså, det ena är ju 5 år senare, det andra är ju samma dag, så menar jag.
Ja, precis. Och det finns ju ingen produkt i världen som stoppar åldrandet. Däremot finns det produkter som gör, kan förfina och återfukta på ett annat sätt. Så just anti-wrinkle eller anti-age får man ju inte skriva längre i Sverige och Norden. Eller jag vet inte om det är hela Europa.
Strängt.
Ja, det är strängt. Men det är ju riktigt också. För det finns ingen produkt som löser det. Så.
Right. Okej, okay, jag fattar. Ja, men så är det. Men använder du något sånt själv? Anti-wrinkle eller liksom?
Ja, jag testar mycket produkter så det varierar verkligen. Men det är ju som vi pratar om vårt koncept. Vi är väldigt ärliga. De här produkterna kommer inte att lösa några problem. Det är liksom saker man använder för att man gillar det och det ska tillföra något liksom. Men det är så vi ser på dem också.
Men om vi säger då som schampo, ni har blöta produkter. Då har ni köpt... maskiner. Då har ni köpt maskiner som gör schampo, balsam och krämer, eller vad är det?
Ja, men precis. Det är lite som man bakar. Man behöver blanda dem och sen behöver man fylla och så vidare och testa och allt vad det är.
Och hur är marginalerna på schampo då till exempel?
Nej, men generellt sett så är det ju bra marginaler på skönhetsprodukter. Däremot så drivs ju branschen av väldigt starka varumärken som kan sätta liksom lägre marginaler för oss som retailer. Och det är också det vi upplever med just de här starka varumärkena. Och därför blir det viktigt att då ha egna varumärken också för att kunna få en bättre marginal.
Och att ha starka varumärken?
Ja, det bygger ju på varumärken. Det är ju varumärken man köper, inte funktion i de flesta fallen. För det är klart att det skiljer kanske inte jättemycket mellan vissa shampoo eller foundation eller vad det är. Utan man köper ett varumärke precis som man gör med kläder.
Vad är de stora trenderna inom hudvård just nu, eller skönhet kan vi säga just nu? Du pratar om koreansk hudvård till exempel.
Ja, koreansk hudvård och 10 stegen har ju varit hett under lite längre tid och det fortsätter det vara.
10 stegen?
Ja, det är egentligen skönhetsrutinen med hudvården som ska göras i 10 olika steg med mer eller mindre 10 olika produkter. Så att...
Det är bra för er eller?
Det tror jag att det är. Om man skulle vara så att konsumenter börjar använda allt det där så är det klart att det kommer ju driva på och växa branschen, så absolut.
Men 10 olika steg, du har barn?
Ja, absolut.
2 barn?
Ja.
Hur gamla är de?
Den ena fyller 2 år här i januari och den andra är väl 4 månader tror jag.
Grattis!
Ja, tack så mycket. Ja. 2 tjejer ska väl tilläggas också.
Ja, vad kul. Ja. Men du, 10 steg, skulle du hinna det?
Nej, det tror jag inte. Nej, jag skulle inte ha orken för att göra det. Men jag förstår också att det blir som en ritual. Precis som man gör andra saker och flyr verkligheten lite så ägnar man sig åt det. Så att jag kan ha förståelse för det.
Och är detta från TikTok? Hämtat från TikTok?
Det kommer från Korea men drivs till viss del också av TikTok. Absolut.
Nu så sa du så här, ja, vi ska expandera till Tyskland, till Polen och så där. Hur gör ni det rent... praktiskt?
Ja, men det är ju att ha lokalkännedomen med lokala personer. Så vi bygger lokala organisationer som berättar för oss hur vi ska göra för att just rulla ut på den tyska eller polska marknaden. Så vi behöver inte riktigt ha ett svaret. Sen vet vi att vårt koncept och vårt sätt att prata in i skönhetsbranschen är ju väldigt mycket annorlunda. Och det attraherar en yngre publik och det är ofta den som har lyckats attrahera när man ger sig in på en ny marknad. Och sen bygger vi från det.
Är du entreprenören eller är det din pappa som är entreprenören?
Ja, det får man väl svara. Men nej, jag tror väl att jag är entreprenör. När jag flyttade hem så var det ju förhållandevis litet. Vi slickade ju på frimärken och skrev för hand och det var ganska liten verksamhet.
För de hade en frisersalong. Han kom på att man kan sälja på nätet.
Han fick ju förfrågan för att vi hade en produkt som inte fanns nästan någon annanstans i Sverige, som var ett vax som heter Fat Shaper som kom från Australien. Och någon hittade vi i Alta Vista och ställde frågan. Så, ja.
Vi går och kollar lite längre in. Vi har inte kommit så jättelångt in i en butik. Jag tycker det här är jättestor butik. Den här känns du vet inte vad hyran är på, sa du?
Jag vet vad hyran är, men jag går inte ut publikt med den.
Men vad kan den vara? 100 000 i månaden.
Hade det varit så billigt, så då hade jag varit överlycklig.
Är det dubbelt?
Det är nog ungefär 10 gånger så mycket i alla fall.
Aha. Oj, oj, oj. Det här måste ju vara ett av Stockholms allra bästa lägen. Jaha, här är det jättestort.
Ja, det är det. Ja, nej, det är väl där någonstans hyrorna ligger för retail, och den ligger ofta högre än för kontor, så att säga.
Okay. Men här då, här har vi till exempel Björn Axén. Han blev känd som Silvias, tror jag. Hovets frisör, eller?
Ja, det kan nog stämma. Jag har inte jättestenkoll på historien där, men jag tror det stämmer.
Ja, något sånt, ja. Men då menar du, utan att det behöver vara just honom, så har du ett starkt varumärke så kan du automatiskt öka marginalen jättemycket.
Ja, för det är ju någonstans. Alltså, hade det bara varit funktion, att du bara behövt ett schampo, då finns det ju billigare schampo att köpa via andra liksom retail eller så. Utan här köper man ju också ett varumärke eller en specifik funktion. För det är klart att de här produkterna är mer specialiserade utifrån ett annat behov och så vidare. Men det är mycket varumärke.
Ni har ju egna frisörer här också och salong, liksom tjänster kan man ju säga att ni har kopplat på. Det har vi inte pratat någonting om. Vad är business caset med det?
Ja, men vi har ju frisörer i nästan alla våra butiker, och har en frisör fullt och du har lätt att hitta frisör, så då är det bra business. Men det svåra är att hitta bra frisörer. Det är ont om frisörer helt enkelt. Alltså, det är en bristvara för oss. Vi skulle kunna ha mycket fler frisörer om det gick att hitta. Så.
Men är ni billiga? Och är det billigt att klippa så här, eller?
Nej, vi följer ju kollektivavtalen, och för att kunna hålla dem så behöver man ta bra betalt för en klippning, för det tar tid. Och det är också utmaningen med tjänster som inte går att effektivisera. Mycket andra varor blir ju billigare för att man kan effektivisera processen och sådär, men just med sådana former av tjänster, de tar lika lång tid nu som de gjorde för 10 år sedan, och då behöver priserna gå upp också.
Att du säger att ni har kollektivavtal, är det något som folk har frågat dig om, eller?
Ja, vi har ju massa kollektivavtal, att jag är absolut väl medveten om det, så att nej, men det är viktigt för oss. Vi tycker det är viktigt att följa dem och att det ska vara bra miljö att jobba i och så vidare, och de gör ett jättebra jobb i att säkerställa att det också är så.
När jag har lyssnat på dig tidigare så tycker jag att mellan raderna har du sagt flera gånger att du har varit lite för hård några gånger, att du har fått tänka om och att du har hur har du varit egentligen under de här 15 åren?
Ja, nej, men jag tror väl överlag så tror jag det har varit väldigt bra, men det är klart att man har gjort misstag under 15 år, och det är klart att också, ja, det var ju första gången jag var chef när jag började att driva bolag, och det är klart att där hade jag mycket att lära och lärt mig mycket på vägen liksom.
Men kan du säga något konkret så här, liksom en sak som jag gjorde som jag än idag liksom, ja, jag var stressad, men något som faktiskt inte blev så snällt, enligt dig själv?
Ja, nej, jag vet inte om jag har något så här konkret jag kan måla ut här och nu, men det är klart att det var tillfällen där jag inte har betett mig på ett bra sätt och fått bett om ursäkt för det. Men det är väl det som jag tror man får lära sig, och sen är det väl det viktiga är just att man ber om ursäkt. För misstag gör man, men så länge man kan stå upp för dem och inse det och be om ursäkt, så då måste man kunna få göra det liksom.
Okej, vi kollar här lite längre bort. Använder du något här eller till hår? Du har ju, hur ska man säga, vad har du för frisyr egentligen? Du har ganska kort hår.
Ja, men det var ganska nyligt så här. Jag klippte mig väldigt kort och blekte det jätteljust då. Och då använder man ju silvershampoo. Så nu har jag kört silvershampoo ett tag. Men nu nästa gång jag klipper mig försvinner nog allt det ljusa. Och nu kommer jag nog gå tillbaka till lite längre igen också.
Silvershampoot, alltså det blir ljust av schampoot?
Egentligen om du har ljust hår så kan du ta bort alltså de här gula tonerna som blir i, antingen om du har grått hår eller väldigt ljust hår. Och då använder man silvershampoo som det är pigment i.
Kom, vi kollar lite till här. Här är ju alla så här kända märken. Är det här ert eller?
Ja, XL är vårt egna som vi tillverkar i Göteborg.
Det är ganska dyrt.
Är det här shampoo? Just det där är väldigt billigt. Det är ungefär hälften mot ett professionellt vanligt schampo.
Det här kostar 169 för 400 ml.
Ja, precis. Och jämför det mot de här som är 300 ml som kostar över 200 kronor, så är det billigt. Så det är lite positionen av XL, att du ska få väldigt hög kvalitet till ett lägre pris.
Men vad är kvaliteten i schampot då?
Det är väldigt bra ingredienser som vi har stoppat i där. Och sen säljs ju det här av professionella frisörer också. Så vi har ju en säljkår som åker runt till salongen salonger och säljer in de här produkterna också.
Har de börjat sälja det?
Ja, absolut. Vi gjorde en jättekul lansering med just det här varumärket. Vi rebrandade ett varumärke som har funnits med länge. Och där salongerna har alltid samma pris som vi har. Och vi rullade ut det brett över hela marknaden. Och hjälper till att driva mot salong också.
Men vad är marginalen på det här då?
Men den är hög liksom. Vi kan...
70?
Ja, det kanske är där någonstans. Liksom. Vi ligger, egentligen på sajten kan man säga att vi ligger allt ifrån strax under 10% marginal upp till uppemot 80% marginal beroende på vad det är för produkter.
Men egna varumärken är, de ska vara över 50 kan man säga?
Ja, men det kan man som en liksom, sån regel kan man säga.
Och hur stor andel har ni av egna produkter nu som ni säljer, allt som allt?
Ja, men det är väl 5-6% av totalen. Sen är den lite högre i retail och sen fortsätter den ju växa såklart. Men det är där någonstans.
Men att det inte står Lyko här, för här står ju något annat, det är samma som, jag ska inte alls, det är ingen jämförelse i övrigt. Men när man är inne på Lidl så tror man ju att det är väldigt många olika varumärken och allt är ju Lidl nästan alltihopa. Jag tror det är 80% private label eller vad det heter. Alltså totalt, och då heter de ju olika saker. Som här, det här schampot heter ju inte Lyko utan Grasset, det är samma princip där.
Ja, det kan man väl säga. Det som är skillnaden skulle jag säga kanske mot Lidl utan att kunna deras affär fullt
ut.
Nej, men just utifrån att vi säljer de här också via andra kanaler. Så det är ju fristående varumärken så som också säljs i andra kanaler. För det är klart, vår By Lyko-produkt säljs ju inte någon annanstans än i våran. Men just de här, de rullar även i andra.
Ja, som till exempel, nu hittar jag på Åhléns.se, nej?
Ja, precis. Nu har vi stängt ner mycket e-handel men har kvar en hel del retail på våra egna varumärken. Så det varierar.
Varför?
Ja, men just för att många gånger online så behöver du liksom inte ha så många aktörer för man erbjuder ungefär samma tjänst. Det är en e-handel som kan leverera varor. I retail där bygger man en helt annan relation och man får uppleva produkterna. Och då behöver man finnas på fler ställen för en retail når inte ut till lika bred massa.
Här har vi Bobby, han är känd frisör.
Ja, men precis. Och det som är lite kul med Bobby-fallet är ju att de produkterna, och går in på Bobbys egna hemsida och köper produkterna där, vilket han har också, då är det vi som levererar varorna. Så att vi sköter all deras logistik och köper dem på Lens eller någonstans så levererar vi även dit. Liksom. Så vi sköter logistiken åt Bobby fullt ut.
Är det lite nytt inom e-handel generellt?
Ja, det är väl lite nytt med just 3PL. 3PL-aktörer finns ju, men att vi som e-handlare också kan hantera 3PL är väl förhållandevis nytt.
3PL står för?
Ja, third part logistik, att vi sköter logistiken åt någon annan. Då.
Tjänar ni bra på det?
Men vi får ihop det, men framförallt så får vi in fler flöden och vi får ett djupare samarbete med leverantörerna, vilket är det viktigaste.
Kom, vi går vidare.
Men sen här tycker jag du kan ju lukta på den här då. Happy Crazy Mind, det är ett av våra egna varumärken som vi startade för länge sedan.
Ja, luktar gott.
Men det är liksom, det vänder sig till en annan kund, en yngre, yngre konsument då, där doften står ut en hel del.
Doften är ganska söt kan man säga, lite fruktig eller?
Ja, lite som bubbelgum skulle jag säga.
Så är det ja. Så det är liksom bubbelgum tuggummi typ?
Ja, lite så.
Men det är ganska ung konsument.
Det är nog en bred, men den riktar sig till en yngre konsument, absolut.
Och när det är så happy crazy mind, man skulle nästan kunna tro att det var något så här sexuellt med det här, alltså de här förpackningarna.
Ja, just den sexuella hyllan, den är runt hörnet här, så får vi fortsätta lite till.
Har ni något eget där?
Där har vi inget eget än.
Men det här är olika så här sexleksaker. Ganska dyrt är det ju.
Ja, precis. Men de går ju också att återanvända många gånger då, så att per användning så blir de ganska billiga.
Här känns det som verkligen kan vara höga marginaler.
Ja, det beror lite på. El överlag är ju inte de högsta marginalerna, men nej, vi har ju väldigt mycket såna här produkter online. Så vi är ganska stora på just de här produkterna.
Är ni det?
Ja, men absolut.
Hur stor andel är det? Vet du, produkter vi pratar om här, det är... Alltså, det är, vad är det för någonting du får säga?
Det är olika vibratorer och här har du de här vakuum, vad det nu kallas, jag kommer inte på namnet här på rak av. Men det är
ganska mycket, för det är för tjejer alltihopa.
Ja, det finns nog även för killar, men jag tror det här är mer eller mindre bara för tjejer.
Och det är ni stora på online?
Ja, ganska stora på det.
Hur stor andel har ni inom sexuella grejer?
Det vet jag faktiskt inte.
Vad kallas det? Sexuella leksaker?
Ja, vi kallar det ju Toys for Pleasure här då. Men ja.
Ser lite lyxiga ut kan man säga.
Ja, vi har valt att sikta in oss på den delen av det sortimentet.
Om man inte är helt bevandrad så skulle det här kunna vara typ nästan... ljusförpackningar.
Ja, jag tror det var väl Åhléns som var först ut i katalogen och kallade det för massagestavar för att man skulle massera ryggen med det. Så att, ja, det finns väl ett sätt att gå runt att prata om det på ett smakfullt sätt.
Jaha, det låter för sig lite spänt.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se/företag.
Vilka är det som kommer här då? Vi kollar lite. Vad tänker du här? Vilka kunder ser vi?
Men alltså de som driver trender och driver förändringar i samhället, det är ju den yngre generationen och det är väldigt mycket unga tjejer, och för mig är det väldigt viktigt att det är de som känner sig attraherade av vårt koncept och vill vara hos oss liksom. För då vet vi också att då är vi på rätt spår mot framtiden och det kommer spela över till andra generationer som någonstans tar efter de här.
Och detta då att skönhet är så stort, det här har man ju också sett lite kritiska krönikor mot, till exempel att herregud, varför köar ni så länge för att liksom vara söta och fina? Ni är fina som ni är, kära barn. Ungefär sådär har man ju sett flera krönikor. Men vad tänker du om det, att den skönhetstrenden, du pratar om att det finns en baksida, men du är ändå med och driver på liksom skönhet och att det är ändå något viktigt. Vad tänker du om det?
Nej, men med all rätt, jag håller med om det. Alltså, jag menar, i bästa av världar så använder man ingenting av det här. Och det är klart att det hade ju varit det absolut bästa. Men nu finns det ett behov hos människor att göra det. Och då är det någonstans, vi vill ju vara med i den här branschen som drivs framåt här. Men också då kunna påverka den. Och på vårt sätt att påverka just den där, det är att försöka vara det lekfulla. Och försöka säga just att det är inte så allvarligt. Liksom, utan det är bara någonting man behöver göra för att det är kul. Liksom. Det är ingenting man behöver.
För du har ju två flickor själv. Mm. Hur önskar du att de, menar de liksom, är tonåringar och vad det gäller skönhet? Och, önskar du liksom att hoppas de går in här och koppar loss ordentligt?
Men de får ju välja det helt själva, men jag hoppas ju att man har en grundtrygghet och liksom ett självförtroende som inte bygger på det man sätter på ansiktet. Sen kan man för det saken skulle göra det. Liksom, men det är väl det viktiga. Liksom, och framförallt att man mår bra av det. Det är väl det absolut viktigaste.
Har du själv en grundtrygghet skulle du säga?
Ja, men jag tycker man har väl byggt upp det genom åren genom att man blir utsatt för väldigt mycket när man tar sig igenom en sån här resa och man får mycket feedback och utsatta för väldigt speciella situationer som gör att man lär känna sig själv och någonstans samma sak, inte ta sig själv på för stort allvar och bara inse att man är bara människa och ingen bryr sig om mig egentligen, utan det är ju min roll eller det jag gör liksom.
Och vad är det som du har lärt dig, om vi tar dig, du har ju också blivit äldre. Hur gammal är du?
Jag är född 82, så vad blir man? Blir man 41, 42 någonstans där? Så ja, det springer iväg.
Hur har du utvecklats personlighetsmässigt skulle du säga?
Nej, men enormt mycket. Alltså, från att jag började till jag nu så är jag en helt annan människa. Och mycket tack vare just att jag har fått mycket bra feedback också som har hjälpt mig och format liksom, mig att utveckla mig. Liksom så.
Vad är din sämsta sida idag då, skulle du säga?
Men de sämsta sidorna de har jag väl kvar sen innan. Det är väl just när man är stressad och pressad i situationer eller att det sover dåligt eller inte.
Ja, men det måste du ju vara jämnt.
Nej, men man lär sig att förhålla sig till det och det krävs ganska mycket för att hamna där. Men då tar man dåliga beslut och man blir kort i kommunikationen och har svårt att se andras syn på saker och så vidare.
Ursäkta, jag har med en liten så här, närgången fråga här nu. Men du sa ju tidigare så här, min mamma, nej, hon lever inte längre. Var det under tiden du byggde bolaget som hon gick bort eller?
Ja, men precis. Vi jobbade tillsammans väldigt mycket. Hon fick ju Alzheimer, så hon var ju med lång väg in i det liksom, sjukdomsförloppet också. Vi gjorde en massa anpassningar på lag. För det var också det som jag tyckte var intressant där. Det var ju att hennes största önskan, det var ju att kunna fortsätta jobba och vara till nytta. Hon grät en gång när hon stod i bland hyllorna och sa just det med att nu är jag inte till nytta för någon. Och det för mig blir det viktigt att man inser att det är det handlar om. man vill vara där för andra. Om man bara gör det för sig själv så blir det väldigt ihåligt. Och i slutet av dagen så är det någonstans det kommer ner till.
Du blir väldigt berörd här nu, och jag med faktiskt. Ja. Men jag tänker också just det att man ska ha, att varje människa mår bra av att ha en uppgift och vara liksom behövd. Var det någonting som slog dig då också? Och vilket år är det här?
Ja, men det, nu är det väl 3 år sedan tror jag. Så att ja, nej, men för mig är det ju förstå det, att det är ju sammanhanget som är viktiga. Och för hade det varit för pengar eller något annat, då hade vi kunnat checkat ut för länge sedan. Och det är ju också det, då är det bara det du har kvar. Utan för mig är det just resan jag tycker är så fantastiskt. Och den hoppas jag kunna fortsätta liksom. Och sen när det inte tar slut och hur det går, det spelar mindre roll. För jag njuter och tycker att resan är fantastisk och man känner sig behövd.
Du är på börsen, det är en family affair jättemycket fortfarande ju. Och ni har liksom hållit fast vid det hur mycket som helst. Eller så mycket som det går, om jag förstår det rätt, eller hur? För annars har ni sålt av lite till.
Ja, det är en family affair, men det är så mycket mer nu. Liksom, och det är så här, skulle vi lämna idag så skulle bolaget fortsätta i full fart framåt i alla fall. Liksom, vi har ju professionaliserat, och det tycker jag är en del av börsresan också. Att man professionaliserar styrelse och allt jobb runt om. Och vi har management och vi har massa ledare ute i organisationen. Så vi är ju inte lika vitala på något sätt som vi varit tidigare. Sen är det ju mycket som har färgat organisationen och fortsätter säkert göra. Liksom. Men visst, det är en family på ena sidan, men å andra sidan väldigt lite.
Men vad har det för konsekvenser på hur ägarbilden ser ut, skulle du säga? Liksom, har det några andra konsekvenser?
Nej, men det som det får konsekvenser, det är ju det här att vi vågar vara långsiktiga och vi vågar sätta ett mål som vi förhåller oss till och fortsätter köra på. Det är klart att det är en helt extern vd och det är riskkapital som är inne, så kommer det bli en annan kortsiktighet i det där, och man vill maximera på en viss tidsperiod. Liksom. Och det gör ju en viss skillnad, tror jag.
Om jag träffar er om ett år och sen om 5 år, vad har hänt då?
Nej, men då tror jag att vi har etablerat oss mycket mer ute i Europa, och när vi säger 2028 så säger vi också att då är större delen av omsättningen ligger i, utanför Norden egentligen, och det förändras ju mycket i bolaget och förändrar också hur vi bygger bolaget i att vi blir starkare i andra länder och också får mycket mer ägandeskap ute i länderna, att de driver de länderna på ett annat sätt.
Och detta bara att ni ska bli så stora, vad är liksom värdet i det? Varför ska ni bli det?
Nej, det är för att det är en kul resa, och sen är det också mot aktieägarna, för det är det målet vi har satt, att vi ska driva upp omsättning med en förbättrad lönsamhet, och det är ju det målet vi ska fortsätta hålla. Men för min egen del så är det för att det är så kul att driva resan och se om det går att göra och hur stort det kan bli.
Stort tack till dig, Rickard Lyko, för att du tog dig tid att prata med oss i podden Ett rikare liv. Och jag heter Helene Rothstein. Tack för att du tog dig tid.
Tack, och tack för att ni ville komma på besök.
Du, har vi gått runt butiken?
Ja, men nu är vi snart runt hela butiken här, även om det finns lite kvar.
Vad är det för skor du har?
Ja, vad heter de?
Fubiki.
Jag tror det är japanskt. Jag tror det är japanska fiskvaktare.
Du har lyssnat på podden Ett rikare liv. Jag som är reporter heter som sagt Helene Rothstein. Julia Siverts har hjälpt till väldigt mycket med klippning. Och den här podden, den ges ut av Privata Affärer och Bonnier News. Ansvarig utgivare och bollplank är Privata Affärers chefredaktör Love Strandberg. Inslaget i början på det här avsnittet, det kommer från SVTs program Lilla Aktuellt. Och 2 andra personer som har hjälpt till att skapa det här programmet från början, det är Patricio Samuelsson och Victor Aldén. Och hörni, vi är tillbaka igen nästa torsdag. Håll ut, hej då!